Hej och välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet. Mm. Det är fredag, det betyder podcasten Kafferepet. Vi sitter hemma hos Johanna Hurtig-Wagrell ute i Söderort där helikoptrar hovrar och ambulanser. Det? Nej, det gör de absolut inte. För det är den bilden man vill ge av förortslivet.
Men häromdagen när jag skulle åt Ica så kom det liksom tre följande på varandra, så stora jävla svarta militärhelikoptrar. Mm. Militärhelikoptrar. Mm. Militärhelikoptrar. Och åkte väldigt lågt. Och då kändes det verkligen så här, bara, nu vet jag hur det är att vara i krig.
Och vi har med oss Albin Sormann hos oss. Fan, Aleppo tänkte du bara. Ja. Nu vet jag, nu kan jag relatera.
Ja. Du ska gå och köpa en laxsida på Ica. Nu vet jag precis hur det är att vara i krig.
Ja. Ja. Ja, det är man, när man ser de där tre så tänker man bara, förstör dem inte nu, det är de vi har.
Var det bananisar eller? Bananhelikopter?
Alltså med dubbel...
jag vet inte vad det betyder, men så stora svarta jävlar. Mm. Det lät otroligt läskigt. Det var verkligen läskigt.
Min favorithelikopter då?
Bananen.
Det sjukaste var, Albin, att jag hade på riktigt köpt lax.
Ja. Är det sant? Det är så jävla typ krigssituation.
Ja.
Alltså, det är så jävla, orkar inte mer krig. Alltså, jag är så trött på lax. Alltså, det man äter. Ah, shit alltså. Ja, det är ingen krigspodd det här.
Nej, det är ju inte det.
Och inte heller något Johanna ska skryta med sina dyra råvaror-podd. Som lax. Det var dyrt förr.
Det är ganska dyrt igen.
Ja, nu är allt dyrt. Ja. Smör. Herre vanna vad dyrt det var.
Kul att du tog upp det. Jag köpte smör för 29 kronor paketet här om dagen.
Men hur stort var det? Det var så ett litet.
Nej, 500 gram.
Vad köpte du för smör?
Arla.
När gick det ut?
Ja, det är väl om någon månad. Det gick in i frysen, grabben. Nemas problemas.
Nej, jag tycker att det är kul också. Jag skrattar varje gång jag handlar nu. Alltså, såhär, nu alltså, för att jag vet ju så här... det här skrattet kommer jag få sota för sen med alla moms, så mycket momssmör här nu. Men det är sjukt.
Jag köper bara ett smör i 10 pakets sjok, va? Eller lite billigare köper jag 10 paket. Investerar i smör.
Men frös du in 10 paket smör?
Jajamän.
Dummaste, kolla. Hon känner att hon har gått miss om någonting, Johanna Hurtig-Wagrell.
Jag vet inte hur jag ska säga det utan att det låter fel. För jag har verkligen i perioder i mitt liv haft i princip alltså verkligen inga
pengar. Ja, du lägger inte märke till att det är inte jag heller. Men, jag lägger märke till smöret.
Jo, nej, så här. Jag märker ju att när man väl ska betala i kassan så är det så här, oj vad mycket mer det blir hela tiden. Alltså absolut. Men jag kan inte, jag förstår inte, jag är alltså...
Vad är du inte förstår problemet?
Nej, jag kan inte, när någon säger så här ett pris på tomater, då jag vet inte om det är dåligt eller bra, förstår du? Jag har väldigt svårt. Jag kan veta, jag förstår typ avokados är lätt för det är så en och det ni vet det är så ett tydligt pris och då jag kommer ihåg att jag reagerade på när de började kosta 10 kronor styck.
Just det, vilken skräll att det är just avokado som tjejen i söder vet vad de kostar.
Verkligen. Men alltså jag kan ha väldigt svårt för när det inte är så tydliga en alltså 10 kronors vibe och sen och då kommer jag inte det är som höger och vänster jag har jättesvårt att lagra. Det är klart att mina pengar tar slut nu alltså på riktigt. Det har verkligen varit att man går och handlar och bara oj då,
jag tror att det kostar mellan 500 och 700 spänn varje middag.
Minst alltså. Alltså det är kaos.
Har jag mer pengar än vad en vanlig hårt arbetande ensamstående mamma har.
Skryt.
Nej men vad fan, vi jobbar ju med det vi gör. Men när man själv börjar tänka så här, ska jag köpa det andra smöret?
Jag tänker
aldrig på sånt.
Nej. Nej men alltså jag är mer så att jag försöker tänka på det nu och jag märker då hur svårt det är liksom en liten glatt yta för mig med när det inte är jämna siffror och jämnt antal.
Jag tycker det är så kul hur bra du är på att hålla två tankar i huvudet att du både kan skratta åt att jag köper mycket smör när det är billigt och att du sa 700 kronor varje gång jag går annars. Jag tycker att det är dyrt.
Ja, men det är att jag har börjat reagera på att det är fett dyrt.
Ja.
Och även fast jag försöker storhandla så kommer man hem utan någonting.
Kaffe har jag fan reagerat på förresten. Det har jag reagerat på. För det var sån himla så här, nu är det 30 spänn dyrare per paket. Det är ändå, det har jag reagerat på.
Ja,
annars har jag inte riktigt.
Ja. Men när vi vet vilka som styr det här landet, vem ser det då helt enkelt? Det är de som styr oavsett vem.
Hur länge
då? Ja, men det är alltså, om det är så de som styr. Tänker jag så också nu.
Jag tyckte det var pissjobbigt de där två veckorna vi hade utan regering. När det bara, så vem fan ska jag skylla tomatpriset på nu.
Ja, nu vet vi.
Nu vet vi.
När det är Hattefnatten och hans...
Men hörni, är det här verkligen husmorspodden?
Ja, det är det.
Ja.
Och då ska ni få lite tips. Om ni kokar hummer. Det är ett tips.
Här men jag fattar inte, är typ så här hummer dyrt eller är det billigt?
Det är så roligt att du är mamman i Arrested Development så mycket.
Ja, Lucille.
Just buy a carton of milk. How much could it be? $20? Alltså $20 på ett paket mjölk.
Oh,
nej, men det är det ju inte. Nej. Men ett husmorsknep ska ni få som Göran Ringbom som skrev snabbköpskastrat. Han skrev den inte, det var Thomas Ledin. Han framförde den. Han sa, när du kokar hummer, hummer är klar när kroppkakan flyter. Så bara, vad sa du? Då kroppkaka, då kastar han ner en kroppkaka. Så då måste han göra en kroppkaka.
Jag har alltid kroppkakor i kylen.
Så jävla dum.
Jag trodde kroppkaka var en öländsk grej.
Ja, det är det.
Säg inte det till Göran Ringbom, för han har antagligen uppfunnit kroppkakan, om du frågar honom.
Ja, just det.
Men afrikanerna maträtten, Göran Ringboms.
Just det. Ja. Men och hummer är inte jättegotländskt betingad. Eller?
Nej. Men det här är det ju en sån podd där ni lyssnare är nästan lika stora stjärnor som oss. Nej, ni skickar in era bästa historier, skrönor, sägner till kafferepetpodd@gmail.com. Podd med ett D, pod alltså. kafferepetpodd@gmail.com. Det kan vara allting. Fiskhandlaren som trodde att koala koalafilé var en fisk. Mm. Och sålde det. Han sålde det. Det låg bredvid mackgrillen. Kallas koalabjane.
Fiskhandlaren ändå kom på att det var kolja.
Ja, exakt. Kolla, där blev det ju. Ja. Koalja. Han hade talfel.
Ja, bara.
Nej, men det kan vara, jag tror, det är bara historier som råttan i pizzan fast det har hänt på riktigt.
Ja,
och så får vi in dem till kafferepetpodd@gmail.com. Då är våran revisor, höll jag på att säga, det är absolut inte, utan våran redaktör, Fia Lo Almström, väljer ut 9 historier, 3 stycken per skalle i veckan. Så läser vi upp dem för första gången. Vi har inte läst dem så att vi ska bli chockade och lika kul som er.
Ja.
Och det heter...
Avista.
Prima Vista. Prima Vista heter det. Fan, klassisk term. Ja, vad gör han där? Varför låter det så dåligt när han spelar fagott? Ja, han läser den här Prima Vista.
Jag har sett den här förut.
Och därför kan det vara så kanske att jag och Albin stakar oss ibland. Framförallt jag. När jag tror att jag har ett flow så stakar jag mig.
Mm.
Sen väljer vi ut en historia som vinner varje vecka. Och den får ni ta och göra till er egen.
Mm.
Så är det inte.
Jag har också märkt att jag har kommit massa nya lyssnare, så välkomna till er.
Ja.
Jag drömmer efter den här exponentiella kurvan, va?
Ja,
att alla som lyssnar på hela tiden, varje vecka, berättar för 2 nya. Lite som ett virus. Vi vill ju bli virala. Helt enkelt. Så gör ert nu då. Både skicka in, stå för allt innehåll och även spridningen.
Ja. Jag har ju faktiskt skickat in själv.
Ja, just det. Och då får du också sprida.
Ja, men jag ska faktiskt också skicka in, för att jag gick och pratade med mina tidigare idag i telefon och vi skrattade sönder och de bara, varför skickar du inte in den här till kafferepet? Jag bara, just det.
Mm. Det är kul om den inte kommer med.
Ja.
Min syster bara, det här är skit.
Johanna bara så, jag funderar på om vi ska byta redaktör. Helt apropå.
Jag tycker inte det funkar bara.
Men vem tycker vi börjar idag då?
Är det du?
Är det jag?
Ja, jag tror det.
Fan vad fräckt.
Ja.
Häng kvar bara.
Jajamän.
Ska se vilken mail hon skickar den till.
Men visst är det konstigt att inte hela Sveriges befolkning lyssnar på kafferepet, för den är ju aktuell för alla.
Ja.
Och också rolig för alla.
Ja, det är helt.
Förutom alla de som skiter på sig.
Ja, just. Ja, men precis, de som omnämns kanske man inte tipsar i första taget, men
jag tror de skulle uppskatta det.
Men jag bad ju, men jag körde en sån drive en annan gång här i podden, att alla bara hjälper en äldre person att installera en poddapp. Och så laddar ni, så prenumererar ni bara på kafferep. Mm. Det är det enda som egentligen behövs.
Så min mamma som sitter hemma nu med rullator och bruten höft.
Ja.
Perfekt.
Får jag hoppas att hon har den.
Hon sa till mig igår, fan, vilken uppfinning tv ändå. Ja, har du rätt i, Gunilla.
Fan, nu när du säger det, morsan. Ja, hon det är ju helt sjukt.
Hon mådde så bra av att här, utan tvn hade jag bara suttit och stirrat in en vägg.
Ja,
väldigt kul.
Ja.
Hon mår bättre där. Hon är uppe och går.
Ja,
väldigt fint. Okej, här kommer en, för er som inte vet liksom, hur ska jag sätta en titel på min historia. Här kommer en, ja, jag kan inte säga, det är en perfekt titel.
Mm.
Korki och Vespan.
Ja.
Ja.
Hej fantastiska människor. Hej. Tack för en underbart rolig podd. Har lyssnat sedan dag ett. Denna historia har jag fått berättad för mig av min pappa som var liten pojk när detta begav sig. Det utspelade sig på det glada 60-talet i södra Sverige och min farmor och farfar hade precis kommit till Sverige från de tusen söarnas förlovade land. Mm. Alltså, Finland.
Just det.
För den som inte kan sina sjöar. Min farfar som vi kallade för Yrje, för han hette så, jobbade många och långa dagar i veckan och kände att han på helgerna efter avslutat arbete var värd en eller två supar i sann finsk anda. Han umgicks allt som oftast med de finsktalande från den lilla byn de bodde i och de fick ett nära band till varandra. I denna brokiga skara fanns en man vid namn Korki. Och Korki då stavas självklart med dubbel K.
Ja, ja.
Alltså det andra K, inte första. Det hade varit konstigt. En ganska storväxt människa på cirka 2 meter och 140 stabila pannor. Ganska stor, det är en jätte.
Ja, verkligen. Och livrädd bara man hör det.
Jo, men han är ganska stor växtkorke faktiskt. 2,10, 180 kilo. Jo, ganska stor, inte styrst. Ganska stor. Obs, absolut inte bara en stor kärlek för vetelängd.
Nej, muskler.
Inte bara, det är muskler också. Mm. Finns en historia om när han böjde gallret i en piketbil. Men det kan vi ta en annan gång. Alltså bak... Fan vad fett.
Man förstår ju hur hungrig en sån människa är.
Ja. Ja. Hungrig på blod.
Nej, men om man är så stor och så stark. Ja. Så käkar fan hela tiden.
Det är det du tänker på.
Ja, jag är lite hungrig.
Korki hade en vespa som han var väldigt stolt över. Och den körde han med överallt.
Det här är en bild jag vill se.
Ja. Man ser inte vespan.
Det ser ut som en sån clownsikel, men som cyklar på en pitt.
Jag tänker att han har såna heelies som har hjul i hälen.
Han har en under varje fot.
Givetvis hade han kört vespan till krogen i sedvanlig ordning även denna kväll. Min farfar, de andra finska gubbarna och Korki slog sig ner vid baren och började sjunga för varandra som riktiga finnar kan. Ett par, läs många, groggar in och en och annan öl, så började kvällen lida mot sitt slut och gubbarna skulle hem och hålla kväll. Korki svepte det sista i sitt glas, smällde ner i baren så det gick i 1000 bitar. Ställde sig upp och tackade för sig. Tog tag i nycklarna till vespan och började gå mot utgången. Då tänkte farfar, jag kan ju inte låta gubbfan köra hem. Han stressade efter Korki för att få honom på andra tankar och kanske promenera hem istället för att sätta sig på vespan. Han har ju trots allt fru och barn hemma, menade farfar på. Då vände sig Korki tvärt i dörren och tittade på farfar med en tom blick. Sen började han skratta högt, ljudligt och svarar, Korki inte söra! Korki dryck i sprit! Lyfte upp sin vesp under armen och promenerade hemåt. Okay. Jag såg inte det roliga innan den sista meningen. Han tar upp den som en liten kattunge bara. Så.
Se upp.
Nej, Korki inte söra. Nej, jag dricker sprit. Det är fett att bära en vespa.
Ja.
Det är väl bak, tanken är där bak. Eller motorn är väl under. Det är tungt.
Ja. Fan, det påminner mig om en historia om Frank Andersson. Att han var uppe i, typ så i Sälen. Och så sa, var han liksom crashat någons fest. Och så sa någon stockholmare att han sa, tar du med dig dörren när du går?
Ja.
Att han bara ryckte upp en sån säkerhetsdörr och kastade i en snödriva. Så kunde de liksom inte lyfta den dörren ihop de andra. Man vill ligga där. Så jävla gött.
Det är så kul att det är en säkerhetsdörr.
Ja. Det är en stuga. Det är allt är helt rimligt i den här
historien. Jag blev väldigt glad av Korki.
Mm. Korki inte söra.
Okay. Det är så himla skönt på något sätt att han verkar vara god och inte ond.
Ja.
Så.
Lite gullig bara. Okej, okay, då kör vi. Hej Kafferepet. Tack för att ni förgyller varje fredag med rolig lyssning. Ni är bäst. Ni har ju sagt att ni har brist på historier, så jag tänkte att jag måste dra mitt strå till stacken. Därför kommer här nu en historia om en av alla unika skolvikarier som mitt unga jag fick uppleva. För en upplevelse var det alltid. Händelsen utspelar sig i slutet av 90-talet på en grundskola söder om Stockholm. Jag och mina barndomsvänner hade turen att gå i en hyfsat snäll klass i en annars stökig skola. Med trotsiga elever. Skolan hade konstant problem med att behålla anställda lärare och svårt att täcka upp om någon blev sjuk. Därav vikarier från Skolverket med en utbildning som man verkligen kan ifrågasätta. Fantomen-mannen. Kom, nu först rubriken. Fantomen-mannen. En morgon anländer vi i klassen till skolan och när vi går in i klassrummet upptäcker vi att vår ordinarie lärare inte är där. På whiteboarden står det att en vikarie strax kommer infinna sig. Vi sätter oss och pratar medan vi väntar. En kvart senare kommer en ung man in i klassrummet. Pratet slutar omedelbart och vi inte vet vem vi har att göra med än. Han ser ut att vara i 25-årsåldern och har en brunstrickad polotröja och glasögon i 70-talsstil. Vi iakttar honom då han går fram till katedern och lägger ner sin portfölj. Han tittar på oss med ett neutralt ansiktsuttryck och säger: "Jaha, jag har fått berättat för mig att ni ska ha mattelektioner på morgonen. Stämmer det?" Vi nickar tyst till svar. Ingen vågar säga något till denna främling som inte presenterat sig. "Okej, ja, men då kan ni bara ta upp era böcker och fortsätta där ni var sist. Behöver ni hjälp så är det bara att räcka upp handen, okej?" Alla tittar förvånat på honom, då vi är vana vid genomgång av kapitlet vi ska ta oss an först innan eget arbete. Men ingen säger något utan tar upp sina böcker och bläddrar fram till rätt sida. Mannen stirrar på oss tills alla har böjt ner huvudet över sin bok och börjar jobba i tystnad. Han drar då en lättad suck och drar fram en stol och sätter sig framför katedern så han har utsikt över klassen. Han öppnar sin portfölj och drar försiktigt fram en Fantomen-tidning. Klassen blir distraherad och tittar på honom. De med nöjt ansiktsuttryck lutar sig tillbaka och slår upp tidningen och börjar läsa. Vi utbyter skeptiska blickar. Ska han verkligen sitta och läsa sina serietidningar hela lektionen? Vi vågar dock inte säga något och försöker jobba på. Detta visar sig dock bli svårt då vi inte gått igenom uppgifterna i boken och fantomfantasten till vikarie emellanåt brister ut i gapskratt.
Jävligt lättroad.
Ja.
Och något roligt i sin tidning. Någon i klassen försöker vid ett tillfälle räcka upp handen för att få hjälp, men fantomermannen är för uppslukad av sitt. Till slut ringer ut i rast. Klassen börjar röra på sig då fantomermannen tittar på klockan och utbrister: "Men oj vad tiden går fort när man har roligt. Vi ses här igen om 20 minuter. När vi 20 minuter senare kommer in efter rasten möttes vi av att han somnat sittandes med fantomentidningen klistrad vid ansiktet. Högt snarkandes. Ingen vågade väcka honom och vi spenderade resten av lektionen med att hänga gubbe på whiteboarden. Då meningarna alltid blev något i stil med: Fantomen är bög. Eller fantomen suger. Det var en minnesvärd dag, men fantomenmannen såg vi aldrig igen."
Fan. Fantomenmannen, han stämplar in.
Ja.
Sen går han, vet du vad han gör? Han går till ICA, kollar inte vad saker kostar och går därifrån.
Ah, ja, ja. Han behöver.
Han bara, det är gratis skurka. Det är inte, inte bara.
Skit jag
i. Det är lätt att vara lärare.
Okay. Vet du vad den här kostar? Ja, perfekt. Tar upp en fantomen.
Rattfyllot polisen missade. Hej min älskade favoritbord. Den här historien handlar om Pontus. Pontus, som egentligen heter något annat, spelar fotboll i en av Stockholms största klubbar. Och det är tur att han kan ha fotbollen som yrke, för mycket annat hade han nog inte varit smart nog för. Förlåt. Detta utspelar sig för några år sedan. Laget skulle samlas på förmiddagen på träningsanläggningen för att träna. En helt vanlig dag helt enkelt. Alla är på plats förutom en. Pontus är sen. Plötsligt ramlar han in, genomsvettig och uppstressad. Alla i omklädningsrummet, spelare, tränare och naprapater, kollar på Pontus som är otroligt uppe i varv. "Vad är det som har hänt?" frågar man Pontus. Efter några sekunder av djupa andetag har Pontus lugnat ner sig tillräckligt för att svara: "Jag blev stoppad och polisen på vägen hit." Svarar han anförd.
Jag tror att du har rätt dialekt för det här faktiskt.
Tror du
det?
Mm. "Aj fan då. Körde du för fort? Fick du böter?" "Nej," svarar Pontus. "Men jag var tvungen att blåsa. Och jag åt ett paket vindruvor innan jag åkte hemifrån. Men jag klarar mig."
Gud.
Men
Det var berättelsen om Pontus och han klarade sig undan rattfylla. Tack för en otrolig podd.
Jag trodde först att det var en fotbollsspelare med din dialekt som spelat i en Stockholmsklubb som absolut hade kunnat kört rattfull.
Jaha.
Därför jag...
Men det här skulle kunna vara en med den här dialekten som är dum nog att tro att han skulle åka dit för.
Jag försökade.
Men det är också, det är någonting med att han käkar ett paket vindruvor innan han ska träffa. Alltså det är en så konstig sak att sätta i sig.
Ja, sur i magen.
Det är ju ändå lite laxerande.
Man jag tänkte väl att han skulle behöva druvsocker. Eller?
Helvete, inte just idag när jag satt i med vindruvor till frukost. Jävla skit.
Det blev inget utslag på det. Vad tror du vin är gjort på då?
Just det. Ja, oh, fy fan.
Snälla istället. Okej, här kommer min andra då. Veckans fjärde. Den hungriga utbytesstudenten. Hejsan gänget. Och hjärtligt tack för en god pod att lyssna på under tråkiga föreläsningar. Under tråkiga föreläsningar.
Det är fantomen, mannen.
Ja, men det är få föreläsningar som är jätte... Alltså, det är det plugga. Det är så jävla dåligt. Här kommer en historia som är lite work in progress. Då är jag inte helt, är helt övertygad om jag har sett slutet av detta ännu. Men vi börjar från början. Jag studerar i en nordlig stad känd för rullad pizza och träd med vita svarta, vitsvarta stammar. Ja, det hade ju Umeå bara.
Vadå rullad pizza?
Jag menar ju pizza.
Kanske käka pizzarullar där. Det är svingott för övrigt.
Mm-hmm. Det är väl som att äta en pizza, bara att den är rullad.
Ja, jättegott.
Träd med vitsvarta stammar. Under mina år här så har jag bott i en studentkorridor som ligger på markplan i ett av de tätt bebodda studentområdena. Att bo i korridor i flera års tid har gjort att jag är rätt van vid att mina grannar flyttar ut och nya flyttar in. Vilket har lett till att jag, översocial som jag är, har blivit vän med en hel del udda figurer genom åren. Det kanske är du som är den udda figuren. Jag vill bara säga det. Gud vad alla är konstiga. Alla de som flyttar in och som flyttar om ut. Du har bott här i 19 år nu.
Det är verkligen norrmannen som kör på fel sida när han kommer till England. Ja. Alla kör ju på fel sida.
Nu i början av höstterminen 2022 så flyttade det in en kinesisk utbytesstudent.
Kinetisk?
Nu i början av höstterminen 22 så flyttade det in en kinesisk utbytesstudent i korridoren. Och då hans engelska är minst sagt knackig och hans svenska är av naturliga skäl icke-existerande så har kommunikationen varit svår. Han har som vana att ha rätt många vänner över i korridoren då det verkar som att de är ett helt gäng som har kommit till Sverige tillsammans. Och trots kommunikationssvårigheterna så är de väldigt trevliga och det har rullat på bra. Fram tills för cirka 2 veckor sedan. Det var fredagskväll och min korridorsgranne hade sina landsmän över för partaj. Inget konstigt med det tänkte jag och kom ut i gemensamhetsytan. Tog några öl med dem och hade det trevligt. Men jag märkte då att det var en ny kille där. Han verkade ganska blyg och tillbakadragen när han satt och mest bara smuttade på en öl. Han måste vara sjuk i huvudet. Jag försökte introducera mig, men han gav mig mest ett osäkert leende och en annan i gänget så att han inte var så bra på engelska. Men att han på mandarin hälsade tillbaka. Kvällen rullade på och det blev mer och mer blött. Tills vi till slut bestämde oss för att gå ut på klubb. Den nya killen verkade inte vilja följa med och jag tänkte inte mer på det utan det blev jackor på och sen iväg. Runt 2-tiden slubblade jag och min korridorsgranne in i korridoren igen och kraschade i våra respektive rum. Det är värt nu att nämna att mitt rum är granne med det gemensamma köket. Något som gjorde mig ganska irriterad då när jag hade lagt mig för att sova så vaknade jag till ett ryck av ett konstigt ljud kommande från köket. Det lät inte som något jag hört förut från köket. Och speciellt inte 2:30 på natten. Så jag smög ut för att se vad som pågick. Jag öppnade dörren till mitt rum. Lite orolig över vad jag skulle hitta. Jag kikade in i köket. Där, upplyst av lampan från det öppna kylskåpet, stod den nya killen. Spritt språngande naken. med två äpplen och en morot i händerna. Nej.
Va?
Jag tittade på honom med ett väldigt förvånat ansiktsuttryck. Och sekunden han såg mig började han springa mot dörren. Förbi mig ner för korridoren för att lika näck som dagen han föddes försvinna ut i septembernatten. Jag frågade min korridorsgranne om honom morgonen efter och han sa att han inte riktigt visste vem han var. Men att han skulle fråga runt om vem som hade bjudit in honom. Jag hade släppt den här händelsen där om det inte var för det som hände i förrgår. Jag hade kommit hem från en föreläsning och spenderat hela kvällen med att plugga, läsa, spela League of Legends och skjuta mina problem till morgondagen. När jag la mig trött och sleten sent på kvällen blev jag igen först rätt störd av att det plötsligt började väsnas från köket. Tills jag kom ihåg händelsen för 2 veckor sedan. Jag blev alldeles för nyfiken för mitt eget bästa och valde att undersöka. Jag öppnade min dörr försiktigt och smög mig ut i korridoren. Och där, mitt i köket, stod den nya killen. Spritt språngande naken med 2 äpplen och en morot i händerna.
Va?
Han fick syn på mig och tog sats för att springa förbi mig. Men denna gång var jag beredd. Så jag blockade dörröppningen och började ropa efter någon annan i korridoren. Jag ser paniken i hans ögon. Helt plötsligt springer han mot ett fönster, öppnar det och hoppar ut på gräsmattan för att sedan fly ut i natten. Jag har fortfarande inte fått något svar på exakt vem denna man är och inte heller säker på hur han tog sig in andra gången. Men jag är rädd att det kanske inte är sista gången vi får besök av den hungriga utbytesstudenten. Tack för en grym podd. Uppdatering kommer ifall det händer någonting mer.
Nej, men alltså...
Det här är ett avsnitt av Efterlys. Det här råkade stå i bordet. Sånt händer.
Ja, vad kom...
Nej, men alltså, det här var ju så spännande på det. Alltså att han klär av sig naken också.
Ja, men det känns ju, det är det jag tänker, 2 äpplen. Men, alltså,
ja, precis. Det blir ju... Jag trodde först det var en omskrivning för att han skulle ronka i kylen liksom. Att det sa...
2 äpplen, en morot.
Ja, men att det skulle vara så hålla
ja, men det kan inte vara det båda gångerna då.
Ja, men
det är bara... hur många gånger öppnar man kylen så finns det 2 äpplen och en morot, tänker jag.
Det är jättekonstigt, man har inte äpplen i kylen, men det kanske man har i Umeå.
Men det kanske också är lite så här, ni vet, ett korridorskök. De har saker på olika ställen uppmärkt. Och,
fan vad hemskt med korridorskök.
Ja, fy fan. Men alltså, verkligen helt sjukt.
Vad fick en specifik mattjuv? Att han alltid tar 2 äpplen.
Det är att han tar med dem och sen går han dit. Jag hoppas att de har vitkål, för han älskar kolslå.
Det är kolslå, ja. Han kommer sluta dyka upp om ni bara ställer in ett vitkålshuvud.
Ja, exakt. Ja. Lite majonnäs. Han får jeans, blå jeans nästa gång.
Bjuda på kolslå. Det var... Gud vad jag längtar efter uppföljningen på detta.
Ja, för det får vi verkligen be om.
Mm. Ja, vi måste ha uppdateringar. Ja. Alltså, står han där naken... Just att han hoppar ut genom ett fönster. Alltså, det jag ser
nästa gång
mig...
så måste du säga, it's fine, you can take whatever you want, I just need to know why.
Ja, eller bara så spionera, öppna dörren och spionera och se vad han ska göra med. Mm. Kanske framförallt moroten, jag är intresserad av vart den ska.
Men jag tänker bara på baksmällan med han, vad heter han, asiatiska skådespelaren som är naken i bagageluckan. Men det jag ser framför mig när han hoppar ut genom fönstret. Så liten och tanig.
Och arg.
Ja. Ja. rädd och arg.
Ja. Otroligt.
Ja.
Okej, här kommer nu för mycket av mamma. Hej kära kafferepet, tack för en fantastisk podd. Den här historien har min svärmor berättat. Ja, den handlar faktiskt till och med om henne. Min svärmor, vi kan kalla henne Åsa, och hennes syskon skulle barnvaktas av sin mormor. När barnen hade lekt en stund så började vankas lunch. Det skulle bli korv och stuvade makaroner. Att göra stuvade makaroner är ju ingen konst för en mormor, men att hitta muskotnöten var desto svårare. Mormoden letade i kryddskåpet och till slut längst bak hittade hon en liten burk med en muskotnöt i. Hon tog fram det lilla rivjärnet och började riva. Men det var då en rackarns hård muskotnöt, tänkte mormoden. Men det var krut i tanten som tog i allt vad hon orkade. Rev den lilla nöten så det värkte i armen. Det är ju gott med muskot, så hon rev ordentligt av nöten och serverade lunchen till de hungriga barnbarnen. Några år tidigare hade Åsas mamma opererat ut en gallsten.
Nej!
Oh, vi fick Albin! Vi fick Albin!
Fy fan, vad vidrigt. Det är krisigt det här.
Vad har du sparat den i burk längst in i skafferiet?
I en muskotburk.
I alla fall. Några år tidigare hade Åsas mamma opererat ut en gallsten. Bett om att få spara stenjäveln som orsakat så mycket elände. Stenen i fråga sparades i en liten burk i kryddskåpet. Ni har nu gissat rätt. Det fanns aldrig någon muskotnöt. Men stuvad makaroner med riven gallsten. Ja, det går visst också att äta.
Fan, vad magsagt.
Det är så himla synd att min favoriträtt precis blev förstört.
Gallsten.
Ja, det är verkligen det godaste som finns. Det var men alltså, det är därför man får köpa färdigmalen muskot till den skiten.
Då ska vi göra det. Nu säger jag reklam för en krog bara för att varje lördag har Melanders på Dalagatan. Det är lördagens rätt är stekt falukorv med stuvade makaroner.
Ja, för fan, det är så
ketchup.
Vad kostar det?
Inte mycket.
Nej. Det får det nästan inte göra. Eller du vet inte vad det är.
De är så gulliga där. Så att jag, nu måste jag dit. Fattar vad mysigt sitter
där. Men är den liksom direkt stuvad? Eller har de kokat makaroner och hällt i stuvning?
Du gillar ju direkt stuvad.
Direkt stuvad.
Ja, du vill ha, alltså, nu, du vill
jag
ha
gillar
makaroner.
Att man gör en bechamel brev. Jag tycker typ det är godare.
Ja, ja, ja. Jag också. Ja, men det är annars är makaroner stora som liksom rigatoni.
Men det här är, jag tror att det här är bara... Anledningen att alla vi älskar det är väl för att jag äter det.
Jag har aldrig älskat det.
Ja.
Jag har alltid tyckt att
get the fuck out of here.
Vet vanliga makaroner är godare. Det tycker jag fortfarande.
Du är sjuk okay. i huvudet.
Men vart har du gallsten? När har du gallsten?
Men gallstenen brukade folk spara. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så himla spännande att få se när folk hade, för de var så fina.
Var den fina?
Ja, de är jättefina.
Jävla, har du någonsin sett en musk och tänkt, fan vad fin den var?
Nej, men är det liksom kristall då antar jag? För det är ingen de sten
så, eller om det var njursten som folk... Men,
ja, alltså en muskot är ju brun och räfflig. Det ser ut som en liten skitkorv.
Men de brukar i alla fall vara olika färger och väldigt så här finslipade. Sådana
ja, då är, måste ju mormor köpa nya läsglasögon.
Ja, men det, hon är mormor, det är klart hon måste det.
Men det är liksom en, som en ädelsten fin. Ska man ha den runt halsen?
Det är dumt att lägga ner den i en muskotburk också. Det kan bli.
Det var väldigt äckligt.
Äckligt var det.
Alltså jag tyckte inte det var så äckligt alltså att Albin, att vi fick dig Albin. Det var men, väl typ första ursäkta, gången.
Tänk på det, alltså, tänk på det när du spyr tills du bara gallan kvar.
Vad är det äckligaste i kroppen? Det är ju gallan.
Ja.
Plocka ut en sten från gallan och riva ner. Det är väl nästan det, så äckligt det blir.
Ja.
Jag tror bajs är liksom mindre äckligt.
Ja, det skulle jag säga. Där finns, kan du hitta något litet sånt rucola
blad. Lite majskorn eller något.
Jag är så himla glad att du äntligen blev så äcklad.
Ja, men det är... Oj, luta er tillbaka.
Ja. Yeah.
Och häng med. Här kommer biologi med Sören. Hej kafferepet, tack
låt
för
det. Det låter bara som ett övergrepp.
Ja, det är faktiskt lite snuskigt. Men, ja.
Den här delen av lektionen måste man pilla röven.
Och fram med rövarna då. Vad är det biologi?
Är det biologi?
Tack för en fin, fin podd som alltid får mig på gott humör. Den här historien blev lite lång, men jag hoppas ni har överseende med det. Jag ville att ni skulle få en helhetsbild för att göra den rättvisa och hoppas ni förstår när ni läser den. Jag är inte emot långa
idéer. Nej, jag tycker du är väldigt bra på att läsa lång, så jag får ju ADHD
deluxe. Vad glad jag blev, Nisse. Mm. Tack.
Det är något jag säger bara. Så. Nu bara skynda på lite.
Min historia handlar om min biologimagister jag hade på högstadiet i slutet av 80-talet. För enkelhetens skull kan vi kalla honom för Sören, men han hette egentligen något annat. Skolan jag gick i ligger precis norr om Kungsbacka och har massor med invånare.
Nu blinkade du två gånger.
Ja, ni ser inte dem.
Nej.
Sören var, som ni snart kommer förstå, speciell. Han klädde sig oftast i färgglad skjorta med tillhörande ärmlös cardigan, som förmodligen matchats av ett färgblint affärsbiträde, och han hade alltid sandaler på fötterna. På ryggen hade han en fyrkantig knallgul ryggsäck som såg ut som en postlåda med texten post på, med en ditsydd fake lucka och som han garanterat fått som reklam på just posten. Humor var inte Sörens starka sida, och när vi en gång frågade om det var för sent att lägga på ett sista minuten brev stod han som ett frågetecken och allt blev pinsamt tyst. Men Sören hade ett gott hjärta och ville bara väl. Men det blev oftast fel. Som när han ville avdramatisera det här med att klä om sina böcker för att skydda dem och förklarade att det kunde alla göra, oavsett om man var rik eller inte. För att illustrera detta faktum tog han fram en påse han fått i fiskbilen dagen innan när han hade handlat fisk och på bästa Kurt Olsson-manér klädde sin egen bok med hjälp av påsen och lite tejp. Resten av terminen fick vi alla känna på hans fiffighet då han inte tvättat ur påsen innan han och följaktligen ackompanjerade biologilektionerna av en frän doft av hav. Den enda som inte verkade märka av doften, det var Sören. En doft kände han dock igen och såg en chans att förena nytta med nöje. En dag avbröt han lektionen för att göra ett litet instick. Nu när ni går på högstadiet är det inte bara era hjärnor som utvecklas. Så gör även era kroppar. Alla blev med ens på helspänn och tänkte att nu kanske det var dags för den så emotsedda sexualundervisningen. Men nej, mer om det senare. Sören fortsatte. Era körtlar under armarna har blivit mer aktiva och det kan vara dags att tänka på hygienen. Och för att undvika att någon, utan att veta om det luktar illa, vill jag hjälpa till och säga till eleven lite diskret så att man kan börja använda deodorant. Som till exempel du, Lasse. Sa han och gick fram till Lasse som mest av allt önskade att han var död. Du luktar svett.
Ja, men gud.
Alla stirrade på Lasse som med uppspärrade ögon och öppen mun inte fick fram ett ord. Det är dags att börja med deodorant. Jag kan följa med dig och köpa en om du inte vet hur de ser ut. Naturligtvis utbröt vilda skratt och Sören hade för evigt dömt Lasse till öknamnet Deolasse. Då vi alla var i 14-15 års åldern med hormoner rusande i kroppen såg vi fram emot sexualundervisningen. Då vi äntligen skulle få öppna sidan 61 i biologiboken. Faktum var att den sidan alltid slogs upp om man bara la boken på bänken. Detta var, som ni förstår, innan internet, DVD:n och det sexigaste som fanns att tillgå var just sidan 61 i biologiboken som visade hur reproduktionsapparaterna fungerade. På sidan fanns en man och en kvinna som låg med varandra i genomskärning. Det finns ju väldigt, väldigt svårt att få tag på sådana på internet nu. Men just i genomskärning. Med bilderna på alla inre organ namnsatta och med en outsägligt torftig ton förklarades hur det gick till. När Sören upplyste oss om studieplanen var första budet att sexualundervisningen skulle ske i åttan. När åttan kom var den förlagd till nian. Och när nian kom var den placerad på vårterminen. Vi började misstänka att Sören tyckte det där med blommor och bin bara var till för djuren och tecknade människor i genomskäring. Men så slutligen en majdag, 2 veckor innan examen, hände det. Vi skulle ha sexualkunskap. Och Sören var märkbart stressad när vi satte oss för att äntligen få förstå hur allt fungerade. Han rullade fram overhead-maskinen, harklade sig och sa... Ja, som ni alla säkert redan vet hur barn blir till så tänkte jag bara snabbt ge er en liten varning. Jag läste en gång om en tysk man och en kvinna som gifte sig. Andlös spänning. På bröllopsnatten fick kvinnan en sån där chock att hon var tvungen att uppsöka läkare då hon för första gången fick se en erigerad penis. Deras äktenskap varade bara något år efter bröllopsnatten då kvinnan aldrig hämtade sig från chocken. Total tystnad. Så för att förbereda er så ni inte råkar ut för samma sak ska ni få se en nu. Overheadmaskinen knäpps på och framför oss på den vita duken visas en enorm erigerad penis. Den var också tecknad. En kollektiv flämtning hörs och sedan ett skrik då en av flickorna i klassen skrek rakt ut. Overheaden släcktes och Sören sa, ja, det får vara nog. Resten kan ni läsa er till. Sen avslutades lektionen, trots att det var 40 minuter kvar. Nu kommer vi till den historia jag egentligen vill berätta. Om dissekerandet av grodor. Eller, det var vad vi trodde vi skulle få göra på experimenttimmen och som de tidigare klasserna fått göra. Men Sören hade andra planer. I klassen gick en kille som hette Gunnar. Och Gunnar tålde inte att se blod. Så fort någon talade om blod eller hade ett skrubbsår mådde han så dåligt att han fick gå därifrån. Och det var med den bakgrunden han frågade om han kunde få slippa just experimentlektionen. Han hade till och med ett intyg från sina föräldrar som bedyrade saken. Detta fick Sörens kreativitet att gå på högvarv. Han sa till Gunnar att han inte hade något att oroa sig för och att vi inte skulle dissekera något. När vi steg in i klassrummet på nästa biologilektion var gardinerna fördragna och ljuset dämpat. På golvet stod en stor vagn med en stor vit sopsäck lagd ovanpå. Under säcken fanns något stort, som en tjock tv och cirka 1 till 1,5 meter långt. Vi kunde se att någonting långt och runt stack fram ur säcken men fick inte gå fram för att undersöka det närmare. Stolarna var placerade i en halvcirkel framför bordet i 3 rader. Sören själv hade på sig genomskinliga skyddsglasögon och en vit labbrock i plast. Gunnar såg livrädd ut och försökte sätta sig längst bak, men Sören tog tag i honom och placerade honom längst fram. Sen delade han ut vita plastförkläden till alla på främsta raden och började lektionen. Idag ska vi utföra ett experiment jag aldrig tidigare gjort. Jag vet inte om det någonsin gjorts på vår skola. Eller någon annan heller för den delen. Med Sörens tidigare historik i bakhuvudet började jag och förmodligen resten av klassen känna sig nervösa. Sören fortsatte. Alla djur utstöter läten. Läten som är unika för varje art och som kan betyda en mängd olika saker. Ibland för att locka till sig en partner. Ibland för att de är glada till exempel. Idag ska vi titta närmare på kons unika ljud, råmandet. Med en nästan högtidlig gest gick han fram till bordet och vek undan den vita plastsäcken. Där låg, ja, vad var det egentligen? Det såg ut som en stor, röd, oformlig massa med ett rör nedstucket i. Ett rör med ringar inuti som spände ut det och höll det runt. Stolt sa Sören, det här är en ko. Ingen fattar någonting. En ko. Det var ju bara en klump med ett rör som såg ut som, ja, det är ju inte en hel ko, utan innandömet på en ko. Det som behövs för vårt experiment. Förfärade såg vi att plaströret inte var ett plaströr utan strupen på en ko, fast utan huvudet. Klumpen var lungor, mage och lite annat som tydligen behövdes för experimentet. Något annat hade ju varit konstigt. Gunnar svajade betänkligt där han satt och tjejen som satt jämte la armen runt hans axlar för att ge honom stöd. Nu ska vi se, sa Sören och tog tag i strupen. Satte den till munnen.
Jag visste att det skulle bli så här.
Satte den till munnen och började blåsa. Långsamt, långsamt började högen att resa sig. Och när Sören hade blåst 3 rejäla blåsningar ner i strupen hördes ett fruktansvärt klagande och kusligt verklighetstroget. Som ett öronbedövande råmande från andra sidan graven som tyckte skrika att det här var fel, fel, fel. Luften gjorde också att trycket i klumpen blev för stort och ur små hål i vad som var lungorna skvätte blod rakt på dem som satt på första raden. Men dov duns i Gunnar i backen och först då tittade Sören upp. Med en röd ring runt läpparna sa han, kan någon hjälpa Gunnar upp? Jag är upptagen. Som sagt, även denna lektion tog snabbt slut men är för alltid kvar i våra minnen. På frågan om hur Sören kommit över kossan sa han att det var inte lätt men han fick hämta en på slakteriet bara han lämnat tillbaka. Jag har många gånger tänkt på Sören och hans oortodoxa pedagogik men han lyckades verkligen levandegöra biologilektionerna. Allt jag beskrivit är sant då jag har själv upplevt det. Och jag hoppas ni gillar Sören lika mycket som jag gjorde. För Sören var snäll och omtänksam och menade väl, även om resultatet inte alltid blev det förväntade. Tack för en fin, fin podd som alltid får mig på gott humör. PS, om ni vill kan jag skicka in historien om hur det gick till när Sören skulle få oss att börja röka. Ja, när vi var på Ellis safari i Halle, Hunneberg.
Ja, självklart vill vi det. Självklart vill vi det.
Du hörde
varför frågar du
på den beskrivningen?
Alltså, det är så himla kul att den blåser in massa luft och att de här alveolerna bara...
Ja. Men nu kommer jag ihåg att det var någon i min klass, vet, när man skulle dissekera en jävla lunga eller någonting, som blåste upp så här lammlungor.
Ja, jag minns också
alltså, det känns ju väldigt mycket som Kenny Starfighter-serien, att de håller på med så äckliga, att de syr en hatt av råttor och sånt.
Men jag kommer ihåg att de blåste upp det, och sen när man skar det så bara... Men det måste vara det som har hänt där, är helt vanliga slaktrester. Stänker på alla.
Så kanske Gunnar. Men jag tycker också det är konstigt när en kossa romar andas den väl ut?
Ja, men det är väl att den blåst upp trycket.
Ja, exakt. Och sen släpper den. Ja, okej, här kommer min sista. Mm. Historia nummer 3 för mig. Kulla Kinte. En liten ordlek.
Ja.
Hej kära kafferep. Johanna, Albin, Nisse. Här kommer en liten historia om en man jag hade äran att jobba med för ett antal år sedan. Han är både liten, kraftfull och impulsiv. Såväl nykter som på fyllan. Hans nyktra infall drar ofta med många skratt. De substansinfluerande infallen resulterar ungefär lika ofta i omhändertaganden av ordningsmakt. Antagligen har denna man suttit arresterad i samtliga europeiska länder. Och säkert några till. Jag känner själv till 3 länder förutom Sverige där han fått skaka galler i både närtid och dåtid. Men nu till vår historia. Min före detta kollega gick i sina yngre år under smeknamnet Kulla. Varför vet jag inte. Och känner jag honom rätt är det nog lika bra. När den här storyn tilldrog sig var Kulla en yngling i sina sena tonår. Lika sugen på öl och jäger då som nu. I Kullas område hade en jämnårig skolkamrat FF och därmed var alla ungdomar i grannskapet bjudna på hemmafest. Alla utom Kulla, vars ölsinne och impulsiva beteende redan var vidakänt. Detta stoppade dock inte Kulla som knatade över med en kasse bärs och knackade på. Kulla nekades inträde och accepterade situationen efter en stunds argumentation. I villan fortsatte ungdomarna att festa på ungdomarnas vis i en knapp timme innan dörrklockan återigen skränade. Kvällens värd gick inte ett ont anandes för att öppna och möttes av en liten bitig man med kolsvart ansikte och en kasse bärs i handen.
Nej.
Läses på svengelska. Hello, my name is Kulla Kinte and I heard that you are a party. Sa den kolsvarte, krallige mannen. Givetvis såg världen direkt att vara Kulla som, i desperation att ta sig in på festen, stuckit hem, målat ett blackface med skolkräm. Huruvida tilltaget fungerade vet jag inte, men legenden om Kulla Kinte lever kvar.
Ja, men alltså...
Herregud.
Okej, jag får inte komma in. Hur kan jag ändra det här till min?
Okej, jag klär ut mig, men jag behåller mitt namn.
Jag gör en ordvits om roots.
Ja.
Att det är så. Det är så
en rimligt. Blackface har alltid löst situationen. Ja. Så har jag tänkt.
De kan väl inte neka blackface?
Och herre Kulla Kinte.
Okay. Ganska fyndigt.
Ja, fyndigt.
Det får man säga.
Och vi får ju också säga att det här har varit länge sedan, känns det som.
Ja.
Men jag tror inte att det här skulle hindra Kulla Kinte för att göra samma sak idag. Han känns helt oresonligt lös i huvudet.
Ja.
Om man får säga så.
Och stackars, hoppas
Kulla
han får komma in.
Kinte.
Ja.
Okej.
Okay. Skärpning Kulla.
Mm. Okej, jag kommer min sista då. En annorlunda prao. Vill börja med att tacka för en fantastisk podd.
Varsågod.
Mm. Den här historien utspelar sig i Östergötland 2008. Jag gick i 8:an och fick reda på att klassen under våren skulle ha en så kallad praodag. Praodagen var en liten prova på inför de 2 praoveckorna vi hade efter sommarlovet. Detta var ett smidigt sätt för skolan att se till att eleverna faktiskt hittade en praoplats och dessutom hade möjlighet att testa det innan de 2 stora veckorna kom. Skolan erbjöd flera olika alternativ till praoplatser som innebar allt från parkförvaltning till olika restauranger. Naturligtvis kunde man även hitta en egen plats att praoa på. Jag reflekterade inte mer på det utan tänkte att restaurang eller något annat blir säkert bra. När jag kom hem samma kväll och pratade med mina föräldrar om detta så sken min pappa upp som ett ljus. Han visste exakt vart jag skulle praoa. Ett telefonsamtal senare så var avklarat. Han fyllde i mina papper från skolan så jag kunde lämna in dem redan dagen efter. Pappa hade ringt sin kompis, vi kan kalla honom Kenneth. Kenneth var polis, eller ja, snut som farsan sa. Jag hade träffat Kenneth någon gång tidigare på grillningar vi hade haft med familjens vänner. Kenneth var 55 år, han var ofta klädd i skinnjacka, jeans, boots och pilotbrillor. Han hade lätt bakåtslickat hår fullt med brylkräm, som en svensk version av Clint Eastwood. Jag visste inte riktigt vad jag kände över detta beslut, men var ändå lite taggad. Polis var ju rätt så coolt. Det skulle säkert mest bli att sitta på något kontor då Kenneth, mina 14-åriga ögon, var lastgammal. Men förhoppningsvis var det mer intressant än parkförvaltning. Väl på praodagen så var jag på plats 08.00 vid det lokala polishuset och blev invisad till Kenneth av receptionspersonalen. Kenneth satt då bakåtlutad på sin stol och sitt skrivbord och arbetade. Jag tittade runt på kontoret och såg bland annat foton från de utlandsinsatser han hade varit på och bilder på när han var arbetade med polisen i Chicago på 80-talet. Han hade helt vanliga kläder med undantag för en pistol i ett axelhölster. Det gick då upp för mig att Kenneth var civilpolis. Vi pratade lite och Kenneth gav mig en 50-lapp för att köpa fika till mig och kaffe till honom i personalrummets kiosk. När jag hade handlat och kom tillbaka till kontoret slängde han på sig jackan och sa: "Häng med här." Han tog kaffet och jag stoppade ner min chokladboll i fickan och försökte hänga på. Vi gick ner till garaget och Kenneth hoppade in i en gammal civilpolisbil av modellen Volvo 740.
Nice.
Som jag är övertygad om att polisen endast hade kvar för att Kenneth gillade den bilen. Jag hoppade in i passagerarsätet och åkte ut ur garaget. Det här låter som den bästa praoplatsen i mitt liv.
Hit. Och han,
sa
han
de vart du var någonstans? Missade jag det?
Nej, det sa de inte.
Mm. Han har ju bara fått en chokladboll och åka 740. Det är ändå den bästa praoplatsen man har hört.
Verkligen. Mm. Hos en kille som har jobbat som polis i Chicago på 80-talet. Ja. Oh, ja. Vi körde en bit och lite smått förvirrad så undrade jag vart vi skulle. Kom ihåg nu att jag gick i 8:an och alltså är 14 år gammal. Kenneth förklarade då att han fått ett samtal från en kollega om att en person kvällen innan hade försökt bryta sig in i en kvinnas lägenhet med en yxa för att ha ihjäl. Fan vad grovt. Okay. Signalementet passade en person som var känd av polisen sedan innan och Kenneth var nu på väg till mannens senast kända adress.
Så jävla första dagen på praoen. Att han behandlar praoeleven också som att det bara är hans partner.
Hans partner.
Ja. Kom igen, vi har larm.
Mm.
Ja. Skit i bullen, ta med dig bullen, kom igen nu.
Ja. Min puls ökade kraftigt när vi satt i bilen på väg till lägenheten. Den ökade ännu mer när vi stannade och Kenneth sa: "Vänta här." För att sen dra igen dörren, låsa bilen och springa iväg runt ett hörn. Flera scenarion spelades upp i mitt huvud när jag satt i bilen. Vad händer om något sker med Kenneth? Ska gärningsmannen sitta i baksätet när vi åker tillbaka? Vad gör jag om Kenneth inte kommer tillbaka? Min puls gick i 180 och jag visste inte vad jag skulle göra. Efter ett par minuter behövde jag inte fundera mer. Kenneth kom tillbaka tomhänt och muttrade: "Aset var inte hemma." Jag körde sen. Inte prata med honom som att det är din kollega. Aset var inte hemma. Okay. Vi körde sen tillbaka till polishuset. Efter att parkera tog vi en omväg förbi Kenneths omklädningsrum. Kenneth ville att det här skulle vara en minnesvärd dag trots att vi inte lyckats fånga yxmördaren. Så han plockade ihop en påse med saker som han tyckte jag skulle ha med mig hem. Däribland en gammal spaningskamera, lite polismärken och två polisskjortor med en text som tydligt löd: "Tillhör polisen." Då Kenneth var civilpolis tyckte han inte att de behövdes längre och han skulle ändå gå i pension om några år. Efter det så gick vi upp på kontoret igen och Kenneth berättade lite om sina utlandsinsatser som FN-soldat samt hur man sökte till polisen. När dagen väl var slut så gick jag hem med en proppfull påse med polisens saker och många känslor över den gångna dagen. Det blev inte polisen till de två praoveckorna efter sommarlovet. Dels för att jag tänkte att det kan vara bra att få testa på något annat. Dels för att det tydligen var förbjudet att praoa hos polisen. Kenneth hade mest tagit med mig på lite känsla utan att kolla med någon. Idag kan jag titta tillbaka på den dagen med stor glädje. Flera år senare kunde man ibland se en gråare herre med pilotbrillor och boots som stod lite avsides på torget när det var studentfester eller demonstrationer. Det blev aldrig någon polis av mig. Däremot så blev det en FN-insats som jag idag kan småprata med Kenneth om. De få tillfällen jag träffat honom i vuxen ålder. Åh, tack för din insats.
Mm.
Påsen med polisskjortor och märken ligger fortfarande i källaren. Delvis av minnen av en intensiv prao-dag och delvis av rädsla för att bli dömd för stöld. Aset fått. Kom, nej, men det var en man han försökte mörda sin
fru
med en yxa. Men så jag tror jag vet var han bor, vi ska åka dit.
Håller du fönstret så tar jag ut och dör. Cover me!
Stäng inte av motorn.
Det är så himla South Park-kompatibel historia.
Verkligen.
Och att han resten av livet alltid står lite avsidas när det är någonting. Okej, okay. Ja. Okay. Kolla. Håll upp.
Kolla utgången. Ja. Kan regnummer på alla bilar på torget.
Ja.
Okej, okay. Nu kommer veckans sista då.
Ja.
Ganska lång också.
Ja.
Mina grannars mindfuck. Jag har fan blivit fullständigt ägd av mina grannar. Helt otroligt. Sanslöst. Så jag var ute igår med några polare. Vi kommer tillbaka hem till mig någon gång en stund efter 12. Fulla och glada. Så vi börjar köra musik utan att egentligen tänka på tiden. Så det råkar bli rätt hög musik. Inte superhög, men lite bekvämt hög nivå som man kan snacka i alla fall. Saken är den att jag bor i ett rätt gammalt hus och kan tänka mig att musiken dunkar på genom väggarna där mitt i natten. Hur som helst. Dagen efter hade jag lite arbete att göra. Så jag och polarna drar iväg från mig runt 11-tiden och bakfyllkäkar någonstans innan jag måste iväg och jobba med en uppsats en bit hemifrån. Jag kommer hem runt 8-tiden på eftermiddagen och följande har hänt. 1. I hallen möts jag av något som kan beskrivas som en salladsman. Med en isbergssallad som huvud, en avlång trafikstoppskylt som kropp, klädd i min morgonrock med blåa träningsskor på sig under morgonrocken, hållandes i en innebandyklubba och med en av mina lampskärmar som hatt. Jag tänker i princip, vad i helvete? Hur packade var vi igår och hur kunde jag missa det här i morse? 2. Jag kommer in i vardagsrummet. Alla soffkuddar är vända upp och ner på så sätt att sittkuddarna är lagda som ryggkuddar, ryggkuddarna som sittkuddar. Och det ligger massa grejer på dem. Det ser bara asmärkligt ut eftersom sittkuddarna är mycket längre och står upp en bit upp på väggen. Jag förstår att någon måste ha gjort det där eftersom det inte såg ut så i morse. 3. På mitt skrivbord / databord har någon dragit fram massor av filmer och på den lagt en lapp där det står "No more music. See film, please." Jag börjar undra vad fan som står på. Jag slår på datorn, ska logga in och upptäcker då att tangentbordet är borta. Kollar runt och det ligger högst uppe på min bokhylla / filmhylla. Jag behöver hämta en stol för att ta ner den. 5. Jag går in i köket, kikar runt lite och öppnar ett skåp för att ta ett glas vatten. Då är uppenbarligen alla tallrikar ställda i hyllan högst upp. Alla glas flyttade till motsatta hyllor, högst upp såklart, så man knappt når dem. Kastrullen har bytt skåp, alla köksredskap och allting har alltså bytt hyllor och ibland skåp. Suck. 6. Öppnar ett skåp som är ovanför mitt kylskåp. Hoppar tillbaka direkt helt chockad när Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson stirrar tillbaka på mig. En stor jävla valaffisch är intvingad i skåpet och det enda man ser är hennes ansikte som stirrar tillbaka på mig. 7. Den här dagen kan fan inte bli sämre. Hitta galgar på olika ställen i lägenheten, tagna ur garderoben. 8. Ser efter ett tag att min klocka är framställd 1,5 timme, vilket hade kunnat resultera i seriösa morgonproblem. 9. Min gamla studentmössa hänger som lampskärm eftersom lampskärmen blev tagen som hatt för salladsmannen. 10. Filmerna i en av mina filmhyllor är vända med titeln bakåt. Ett oerhört hemskt och elakt dåd. 11. Går in i hallen och ser först nu att uppe på vajrarna och har två vajrar som hänger och håller upp 5-6 lampor i hallen. Har någon lagt säkert 10-12 tomflaskor, cola eller Fanta. Och det är säkert mer än 2,5 meter till tak. Oerhört högt. Och det är med stor möda någon genomfört detta. 12. I hallen hänger en systemet påse på klädhängaren. I den ligger filmen Zoolander. 13. I köket ser jag nu att kalendern är ändrad. Den står på februari. Uppenbarligen är detta nu ett systematiskt medvetet genomtänkt dåd. 14. Nästan märkligast av allt. Min jävla säng är superprydligt bäddad. Skitkonstigt. Den var verkligen inte bäddad i morse. Och omsorgsfullt har någon även vikt ihop en röd filt där. Nu, om slutsatsen är att någon illasinnad granne lagt säkert en timme av sitt liv på att knulla med mitt huvud genom att ändra massvis av småsaker, är då frågan: hur kom killen in? Mm. Jag vill minnas att jag låste. Det gör jag alltid. Möjligtvis i så fall att killen som bodde här innan gett nyckeln till en granne och glömt att tillbaka den vid flytten. Jag bor i en bostadsrätt, så det finns ingen hyresvärd som har alla nycklar. Vem kan det vara? Och hur? Just nu känner jag mig bara äg. Rent och skärt på knä inför någons geni. Jag har blivit fullständigt och helt genialiskt mindfucked.
Men alltså, du fattar, den där sängen är prydligt bäddad för att det ligger bajs i den.
Är det slut där?
Den är slut!
Nej!
Men alltså, herregud! Vad är det som pågår? Också ett så, watch film, vilken då? Zoolander?
Det är väl den då de menar, att de har vänt titlarna på alla andra baklänges.
Men det måste ju också vara... Men då, att det känns som att det är en sur granne.
Mm. Det måste du vara.
Det är ju en kompis som har gjort det. Det måste vara någon kompis som har en extra nyckel.
Ja.
Mm. Alltså, för det här är jättekonstigt.
Obehagligt. Alltså, ju... ja.
Och så här, när du flyttar in i en ny lägenhet, byt dörr eller lås. Eller, ja. Så, så slipper. Alltså, jag vet att det kostar. Så här, jag har aldrig gjort det själv. Men
det är dyrt alltså.
Ja, men det är fan värt att inte att någon gör en salladsgubbe och bäddar ner bajs i sängen.
Fan vad läskigt, ja.
Jag tyckte det var, men alltså, där behöver vi också en uppdatering. Vi behöver ju få veta vem det var.
Vi behöver absolut.
Tänk om det kommer fram att det är en naken kines.
Ja, gud.
Hade
tänk om vi hade varit
två
här.
Två äpplen.
Ja, ska vi gå igenom vad jag läser då? Min första var Korki och Vespan. Han som bar hem Vespan för att han var packad.
Mycket bra.
Den andra, ja, den hungriga utbytesstudenten. Den nakna kinesen som åt just äpplen och morötter.
Eventuellt åt.
Vilken och var den första nu igen? Förlåt.
Korki och Vespan. Och sist men inte minst, ja, Kulla Kinte. Det är inte okej, okay, Kulla.
Jag hade då Fantomenmannen.
Ja.
Hade för mycket av mamma.
Ja.
Kallstenen. Och sen hade jag en annorlunda prao.
Jag hade rattfyllot polisen missade.
Ja. Alltså den vindruvorna.
Biologi med Sören. Och mina grannars mindfuck.
Ja, det är jättesvårt tycker jag. Ja.
Verkligen. Men frågan är om det står mellan Sören
ja.
Eller kanske för mycket av mamma för mig.
Alltså jag tycker Sören vi fick ju två. Det är lite fuskigt.
Ja, men då får man ju välja en Sören.
Men det är komagen alltså. Det är också, att det känns som att han gjorde det för att han visste att en hade blodfobi. Jag ska bota blodfobin och visa hur en ko.
Först ska han bota alltså ståndfobi hos alla kvinnor efter den här hemska händelsen i Tyskland som förstörde äktenskapet, och sen hade du Gunnars blodfobi. Ja, men vi tar Sören, den var ju underbar.
Ja, den var faktiskt underbar, väldigt välskriven.
Så det är historien nummer 6.
Yes.
Oh.
Historien nummer 6. Biologi med Sören.
Den är alltså precis. Ja, jag tror det. Är.
Den får ni verkligen. Jag tycker att det liksom,
men alltså, det var,
jag tycker
väldigt...
det var jämn skägg mellan alla.
Ja, det var.
Jag tycker att alla kom tvåa efter den. Det är liksom väldigt bra historier.
Ja, vilka olika också.
Ja.
Ja.
Bara en äcklig.
Och så två liksom med öppet slut som är irriterande öppna
lite
slut.
Att jag känner att de, det är som att läsa om ett olöst mordfall. Man blir så här, kom igen för fan. Jag måste veta mer. De här måste, alltså jag är investerad.
Vi får öppna upp de här cold casen sen.
Liksom. Ja, absolut. Men också, tack så hemskt mycket för att ni skriver in historien.
Ja.
Det här är alltså jävla roligt.
Vi behöver fler.
Ja,
det ser vi bara mata på. Vi vet att ni har. Alla har minst tre.
Så att vi säger det hela tiden. Vi måste verkligen ha stadigt instrum för att det är sina ju. Varje vecka.
Är det är därför vi säger. Vi gör det inte för att vi har jobbiga utan vi måste hela tiden in.
Och kom ihåg nu till julafton behöver vi julstories. Vi tänkte också ha ett hämndavsnitt så vi samlar på sådana. I övrigt, kör på fritt skägg så att säga.
Den här mindfucken är ju nästan en hämnd. Den kunde varit med i hämnd.
Men frågan är om man får reda på vem det är som har gjort det här. För att det här, då är det fan tillbaka kaka alltså. Man stoppar inte Zoolander i en plastpåse.
Nej,
man stoppar på en pedestal.
Det var så märkligt också.
Ja, jättemärkligt.
Ja.
Jättemärkligt. Ja. Men ta era historier, skicka in dem till kafferepetpod med ett @gmail.com. Alltså kafferepetpod@gmail.com. Vi vill tacka Fia Lo Armström som är vår redaktör. Vi vill tacka Daniel Aldermark på One Touch Edit som är vår jingelmakare och eminenta klippare.
Ja.
Och tack så mycket Johanna Hurtvagrell och Albin Solman Olsson.
Och Nisse Hallberg.
Tack så mycket.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Hej då!